Hallå, jag är så taggad på det här avsnittet.
Ja.
Det kan jag tänka mig att du är.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig att
du är. Jag tycker de här avsnitten när vi svarar på lyssnarfrågor till oss då, inte så lyssnarnas egna problem, utan faktiskt frågar om oss. Det är kanske för att jag är narcissist. Men
har
jag
du fått några sådana eller?
Några frågor om min självbild, absolut.
Ja.
Vi har ju bett våra lyssnare skicka in frågor till oss. På vår Instagram.
Mm.
Som heter Det Skaver podcast. Som jag tycker att alla borde följa.
Jaha.
Det var länge sedan vi sa till våra lyssnare att följa oss på Instagram. Men gör det, för att vår Instagram är underbar.
Nej men snälla, det är så kul där inne.
Ja.
Det är liksom en förlängning av Det Skaver.
Ja,
det är det faktiskt, verkligen.
Ja. Men man får ju mer om man gillar oss så kan man
Elsa och Cassandra är så aktiva där inne. Så.
Mm. Ibland.
Ja,
vi kämpar på.
De kämpar på.
Ibland är vi väldigt aktiva, ibland inte. Men vi bad i alla fall er skicka frågor till oss. Och vi ska svara på en del av de här frågorna idag. Och det ska bli jättekul.
Ja, det ska bli skitkul.
Och ja, podden heter Det Skaver. Och jag heter Cassandra.
Jag heter Elsa.
Och jag heter Nadia.
Jag måste bara börja med att säga att fan vad snälla folk är mot mig.
Inte mot mig?
Nej, jag kan tänka mig det. Men
det är fan sant. Mm. Alltså...
Men vet ni vad jag tror? För jag menar, vi har ju gjort det här förut. Då har jag fått mer spiciness. Men jag tror att det är för att ja, men min syster är sjuk. Alltså, det låter kanske konstigt nu, men folk är så snälla.
Mm. Ja,
och folk... de vet att jag är skör. Jag har gått igenom ADHD-utredning och trött morsa. De är snälla som fan alltså.
Men det är för att du också är en liksom generellt snällare person. I alla fall som du visade i podden.
Ja. Nej okej, okay. Alltså, det vet de i alla fall. För jag har fått en del frågor angående vev och sånt.
Okay.
Så att det är inte så att de tror att jag är lilla snälla.
Ja, men jag tror ändå att folk, du är ju, upplevs ju, eller är ju en liksom snällare, varmare person. Eller jag är ganska varm, jag är hårdare, så då går man lättare in i mig.
Exakt, det är lättare, det är svårast att störa sig på Elsa.
Verkligen. Mm.
Men det är lättast att störa sig på dig eller mig.
Verkligen.
Ja, du brinner ju till, grejen är att jag brinner ju till också.
Men
du
har här, det, i alla fall.
Du har någonting som gör att så här, eller så här, Cassandra har något. Som gör, men det, alltså så här, det är ju sant, men det är det här jag säger om dig. Alltså så här, du är också den enda som har den typen av hardcore både haters och fans.
Ja, 100%.
Alltså så du väcker.
Jag har bara noll personlighet, folk är så här,
Det är inte det, men du är mycket mer, alltså du är inte så stark i dina, du har inte massa starka åsikter om saker och det stör folk.
Exakt. Mm.
Eller jag har det.
Och att så här, men också det är det som, alltså så du väcker ju starka känslor på båda aspekter, alltså så här, alltså om du verkar stark kärlek hos många så kommer ju det, konsekvenserna av det är ju att du verkar starkt hat hos andra. Alltså så är det ju, de går ju hand
i
hand.
Men det är väldigt kul när man sitter och läser de här frågorna, alltså hur olika frågor vi får.
Verkligen.
Alltså, men det är ju också att vi tre är extremt olika.
Och vilket också är nice att så här, det framgår tydligen då i podden.
Ja,
för att alltså, jag har ju alltså fått, jag sa det till Cassandra när du var och bajsade nyss, Nadia.
Ja, hon bajsar också i typ 34 minuter.
Och då var det så att, alltså jag tror att jag fått kanske så här 10 olika frågor. Vad är din favoritfärg? Och då blir... Alltså ni är jättegulliga, ni som har frågat det. Men och då tänker jag, är det det? Bara för att jag vadå, har ett färgglatt hem eller gillar färg på kläder. Jag vet inte, jag går inte runt och tänker att jag är så här. Jag är inte färgbesatt.
Men också är inte det en fråga man ställer typ när man var liten. Bara, vilken är din favoritfärg?
Men också så är det det liksom folk går och tror att du lever i någon så Disney-film och tänker på din
favoritfärg.
Men vilken är din favoritfärg?
Nej men alla färger såklart.
Men ska vi sätta igång eller?
Ja men det gör
vi. Nadia, du får börja.
Oj, okej. Okay. Alltså jag öppnar med en ganska ytlig fråga, men som jag tycker är, alltså av alla frågor jag fått så tycker jag att den här är den mest ikoniska frågan.
Mm-hmm.
Varför köper du inte bara en Birkin och kastar din trötta ISL? Alltså jag vill bara säga så här. Den som har skrivit den här frågan.
Du skulle kunna tänka dig att bli kompis med den personen.
Det var precis det jag skulle säga. Jag har aldrig tänkt ever om en person så kul det skulle vara kompis med den personen. Förutom mina egna vänner. Jag har aldrig tänkt den tanken.
Nej, men nu.
Förutom nu. Alltså den här frågan.
Kan inte du berätta vad en Birkin är, bara så att vi förstår? Jag tror inte alla vet vad det är.
Men snälla,
nej, alla vet
googla
inte det.
I detta nu.
Det är en av de, alltså, det är liksom, den dyraste väskan typ,
ja, men typ, och ja, också så, den går inte att köpa. Man måste typ känna någon som känner någon för att kunna ställa sig i kö för att eventuellt få köpa den.
Mm. Det är alltså en Hermes-väska.
En Hermes-väska,
ja, Hermes. Ja,
som
ja,
är
ja,
döpt efter Jane Birkin.
Mm. Ja, såklart. Ja,
för det var hennes, liksom, det var hon som hade den först. Och de gjorde den åt henne. Mm. För att Hermes träffade henne på ett flygplan på typ 60-70-talet och hon hade en tygpåse eller en så här basket, en korg. Han bara, varför har du ingen riktig väska? Hon bara, men det finns inga snygga där för plats med allting. Och då gjorde han den. Mm. Och det här blev liksom iconic.
Och YSL har ju en väska som är ganska lik den.
Alltså ja, det
den
är inte, den är
liknande
alltså,
form typ.
Nej, det skulle jag inte heller säga.
Och det här spännet, alltså det är
inte
ändå
heller, nej, det är inte. Ah, okay. Det är liksom också en av alltså YSLs mest ikoniska väskor
jo,
som jag har.
Jo, fast den är ju väldigt, alltså similarities finns.
Okej, okay, kanske hos er andra, sure.
Okay. Kanske hos oss mode.
Men ja, och då jag har en sån Manhattan-väska från YSL som jag totalt älskar och använt jättemycket. Mm. Och den här lyssnaren är ju bara trött på den.
Ja, men kan du känna lite så här?
Men jag har beställt en Birkin. Så att det är nästa år så kanske det är
beställt. Du står i kön.
Precis. För att du känner någon som känner
betyder
någon.
Det att man har beställt?
Ja, men typ. Mm. Ja, i min... Okay.
I din värld. Mm.
Okej, okay, så den sved ändå lite den där
frågan.
Kan
inte du
frågan
säga vad den kommer
alltså,
kosta?
Alltså jag menar så här, oh, fan alltså nu fick hon, alltså du vet att
nej, jag tycker nej, det här
är
så.
Jag vet, men kan du säga vad den kostar?
Det vet man inte.
Okej, okay, men ish.
Ish 100. Mm. Runda slängar.
Vadå, det vet man inte.
Nej, man vet inte.
Prata
nej
om det heller.
Nej, jo, man vet inte det på förhand utan man kommer in och så är det så. Jävlar.
Men då är den ny för du kan ju också köpa. Alltså du går man in på typ Vestiaire och kollar på.
Men då
den
kostar
här
de typ 300 000 ja, för att de inte går att få
ja,
tag
men de går och köpa. Alltså, jag hittade den för 600 000.
Ja.
Ja. Så det är absolut en billig väska.
Psykos.
Det är liksom handpenning på en lägenhet.
Ja.
Ja, vi går vidare. Okej, den här frågan har jag fått. Vad är det du längtar efter med en relation? För det känns som att du lever livet som singel också. Mm. Det stämmer.
Smart fråga.
Mm. Mm. Jag älskar att vara singel. Jag har aldrig gått runt och känt så... Det är så jobbigt att vara singel. Aldrig någonsin. Men det betyder ju inte att man inte längtar efter kärlek. Jag tycker inte att det ena motsäger andra. Förstår ni vad jag menar? Jag tror att det gör det för många. Alltså att man ofta är typ så. Jag vill ha kärlek och då kan man inte vara bekväm i sitt singelliv. Mm. Men jag har aldrig känt att det krockar. Jag är nöjd där jag är. Men såklart går jag och längtar efter en relation och kärlek.
Men det folk har ju ofta svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt. Ja. Alltså men, så här, saker är antingen svarta eller vita.
Ja, men sen kan man ju också säga att vissa människor har större längtan än andra. Och att det till och med gör ont att vara singel.
Ja, då har man ju kanske lite behov av terapi. Jo, men på riktigt.
Ja, men så är det.
Faktiskt.
Ja, men det kan ju också vara att man kanske har varit singel väldigt länge och verkligen längtat att så här, jag vill dela min vardag
ja,
med min partner.
Ja, jag har varit singel jätte.
Ja, men jag tror att så här,
men vad det är jag längtar efter är ju såklart alltså bara känna liksom den här alltså att man är med någon, man är ett litet team. Jag längtar efter att känna liksom en del av vardagen med någon. Mm. Det längtar jag verkligen efter. Jag kan verkligen alltså fantisera loss om den här liksom mysiga känslan att man kommer hem. Alltså jag har ju levt ensam och bott ensam i så många år, men fan vad mysigt att bo med någon som kommer hem och så bara, oj, så blir man över att någon har lagat mat till en. Oj, någon städade. Det är typ det här jag längtar efter. Jag behöver inte göra det hela tiden själv.
Anställ någon.
Men typ, nej, men jag vill, någon som pussar på en, någon som ser en, någon som typ så här men bara finns där, någon som kan klappa på mig när jag känner mig liten och ynklig. När jag är sjuk så är man helt jävla utsatt, då vill man ju ha någon som är där. Alltså bara du vet så här, dela livet med någon, alltså, kanske skaffa barn med någon, alltså alla de här sakerna. Ja, det längtar jag efter.
Vet du vad jag längtar efter?
Nej.
Att bli skedad.
Ja, det med. Sova med någon.
Alltså förlåt, vet du hur länge sedan det var jag blev skedad?
Var det?
Det är
jag menar, du och jag har ju sovit ihop ganska många gånger, men det är inte så att jag kramar dig.
Men, okay, men snarare, det inte, även om man skedar med en vän, det är verkligen inte samma
nej,
sak.
Det är det ju
alltså,
inte.
Jag vill
jag fattar, det kan vara alltså, just bara att kanske ha någon bredvid som är där jämt, alltså i sängen, som man kan ligga och kolla på serien. Alltså, ja, jag fattar. Är det min tur?
Ja.
Den här tycker jag bara är lite så här... Hur kom ni fram till valet att inte bo i innerstan? Och då tänker jag...
Är det liksom en grej som
är man... Är det huvudval?
Är det, är det en diskussion som måste has?
Kanske, typ som att så här, oj, jag lägger liksom ingen känsla i att så här, oh, fan vad pinsamt att jag som har en podcast inte bor i innerstan.
Eller så att du, alltså,
nu
så
läser du in ännu mer i frågan än vad.
Ja, men kanske. Men jag kan tänka mig att så här, okej, valet är att jag hade inte haft råd att bo stort om jag hade bott i stan. Jag har inte de shit money. Alltså det finns inte att jag skulle kunna bo, alltså, i en sexa. Nej. Inne i innerstan. Det är liksom, det är omöjligt. Och en grej, alltså, vi har också en unge som är 2 år. Alltså du vet, jag bor precis vid en stor park. Ja. Alltså vet, jag går bara ut. Det är inga liksom bilar eller du vet massa röj. Det är jättesoft, men jag bor jättenära centrum och det tar mig 10 minuter och åka in till stan.
Med tunnelbanan.
Både med tunnelbanan, men
du har nog aldrig åkt tunnelbanan.
Det är klart, men att jag gör det.
Nej, jag tror
ibland.
Har du, vänta, okej.
Det är klart att jag har åkt jättemycket tunnelbana.
Men från där ni bor nu.
Har du åkt tunnelbanan från där ni bor nu?
Det är klart att jag har.
Har du det?
Men herregud, för det första också en grej. Bara så ni vet, när jag är med Yahya, jag har inget körkort. Jag kan inte hålla på och åka taxi med honom.
Hur ofta åker du och Yahya in till stan?
Men det är klart att jag har, alltså, bara så ni vet, jag har ett...
Har hon någonsin tagit halv stan? Har han någonsin lämnat Solna?
Det är klart att han har.
Jag skojar.
Det är klart att jag åker, men jag åker, nej, just nu åker jag inte. Ja, nej, absolut inte, men det är klart att jag åker tunnelbana.
Jo, vi fattar att du
frågar, men gör du det?
Från den nya lägenheten.
Självklart har jag det.
Okej, men gör du det?
Inte ofta.
Bra, det var bara det jag ville säga.
Herregud.
Men jag är osäker på om hon har.
Jag tror inte.
Gud, vad ni jobbar nu. Alltså, ni är så jävla.
Nu är det Nadias tur. Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar, utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag. Nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade, då vill man ju ha ett stipendie. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort, så att man kan liksom fokusera på sina studier. Mm. Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet, men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så söka stipendier, utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade, som jag hade alltså noll koll på. Mm. Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så
är guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3 000 till 20 000 kronor. Och det som är så skönt med ett stipendier, det är som du säger, då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb, så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden, utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, när man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student.
Tips på sexy parfym. Rose Prick från Tom Ford. Mm-hmm. Att det är den sexigaste parfymen i världen.
Mm-hmm. Hur blir man kompis med dig? Mm. Frågar en 33-årig tjej, skriver hon. Och jag kan säga att så här, det här är den mest obehagliga frågan som jag har fått. Faktiskt. Och jag sjukligt nog får väldigt ofta frågor i så här DM och följare som bara, hur kan vi bara bli kompisar? Jag vill bli bästis med dig. Jag tycker det är så obehagligt. Alltså jag vet inte varför jag tycker det är så obehagligt.
Alltså vet du, jag har aldrig fått en sån fråga.
Nej, men jag får det. Jag tycker det är obehagligt och jag tycker det är jobbigt när ni frågar så. Sluta fråga så. Men hur man blir kompis med mig, det är inte så svårt att bli kompis med mig faktiskt. Jag blir väldigt lätt vän med folk, men approacha inte mig via DM, utan om du ser mig ute och är underbar och charmig, då kanske vi säkert blir kompisar.
Mm.
Ja.
Mm. Vad lite stalkers du kommer få nu.
Oh, nej. Approacha inte mig.
Topp 3 äckligaste grejerna din son har gjort. Alltså en grej som han älskar just nu, det är ju toaborsten. Det är något med den som han måste leka med. Och jag blir galen. Och,
det är äckligt.
Det är äckligt. Och ibland känner jag så här, när jag kommer in på toan så bara, oj jävlar, nu har han lekt med den här ganska mycket. Har han suttit och surplat is i vattnet ur skålen också? För det får jag panik över. Men sen är det också... Alltså äckligaste, nej men mycket så liksom trampat i sitt egna bajs och gått runt, det är jobbigt, det blir jobbigt hemma. Alltså äta kattmat tycker inte jag är så äckligt, det får han väl göra då. Men ja, så nej, inte, det har inte hänt jättemycket på de här två åren, men det kommer väl.
Eftersom Nadja hatar Frölunda torg, jag har ju sagt, det är ett köpcentrum i Göteborg som ligger i Frölunda i Göteborg, som jag har sagt att jag hatar, måste jag få höra hennes åsikt om Backaplan. Backaplan är liksom en annan typ så shopping center-ish-aktig grej i Göteborg. Jag måste säga, jag älskar Backaplan. Alltså för att Backaplan ligger på Hisingen och det var ganska nära från Biskop där jag växte upp till Backaplan. Så vi hängde väldigt mycket på Backaplan.
Det är trygghet för dig.
Det är alltså så här, vi drev runt där och stökade på. Mm. Så alltså McDonald's på Backaplan är den mest ikoniska platsen i hela Göteborg.
Oh, nu fick jag så första känslor. Mm. Första centrum för life. När senast hade du sex? Frågade någon mig. Mm. Och jag ska kolla här kalendern.
Just det, du skriver ner sånt, ja.
Det var en och en halv vecka sedan.
Mm. Trevligt. Jag har fått den här som jag har fått väldigt många har frågat. Vill du ha fler barn?
Vilken rolig fråga.
Ja. Vet ni vad? 50-50. Mm. Ibland känner jag jättestarkt att ja, vi vill ha ett till barn någon gång. Och hälften av de andra gångerna känner jag lika starkt.
Absolut.
Vad det känns bra med ett barn.
Ja. Mm. Så det räcker.
Det är liksom, det är jättesvårt det här. Men så är det bara. Mm. Mm. Så ser det ut.
Hallå, ska jag ta en fråga som är till både som du, både du och jag kan svara på, Kassa, som jag tycker är lite så, det är kul.
Okej.
Okay. Om du råkade bli gravid.
Jag har också fått den frågan.
Ja, ah, okej. Okay. Ah. Om du råkade bli gravid.
Med alltså, liksom någon man inte är ihop med.
Ja, ah, precis. Mm. Någon du, alltså så här, i våran livssituation som den är just nu. Mm. Vad har du gjort?
Mm. Alltså jag trodde jag var gravid för en sekund sedan, men jag tror ju det är så fort jag har haft sex. Men svårt. Då kände jag när jag trodde att jag var gravid att jag ska, att jag kommer göra bort. Men Sandra som känner mig bättre än vad jag känner mig, mm, sa det skulle du inte gjort. Du hade behållit det barnet. Och då sa jag, men det hade ju varit helt sjukt. Och då sa hon, finns sjukare saker som kan hända.
100%.
Värre saker kan hända än att skaffa ett barn. Jag bara okej. Okay. Så ja, man fyller 36 snart. Ja, svårt att säga. Det är så jävla svårt att säga för att man är i situationen. Ja, det, jag vill tro att jag hade gjort abort, men jag hade lika väl kunnat.
Känslorna hade kunnat.
Ja. Mm. Du då?
Alltså det är så svårt. Jag liksom, jag såg den frågan häromdagen och var så typ försökte gå in i det och jag håller med dig. Alltså det är så jävla svårt att svara på därför att jag vill inte ha barn just nu.
Mm.
Men som du säger, alltså det är så här, och för att man, men jag vet ju inte ens om jag vill ha barn. Mm. Jag vet liksom inte så här. Men samtidigt så, alltså, så ringer det sådana så här, man ångrar aldrig ett barn och ditten och datten. Och blablabla. Men alltså, jag vet inte fan alltså.
Men visst har det då med åldern att göra att vi faktiskt är
100%
35.
Alltså hade det hänt
här,
för 10 år sedan,
ja,
då hade det inte varit
25,
då hade det varit en icke-fråga.
Ja,
då hade vi inte pratat om den här.
Nej.
Men jag förstår, alltså så här, ja, alltså, nej, så svårt.
På tal om det, för då hoppar jag då fortsätter jag på barnfrågan. Mm. Jag har fått jättemycket frågor om min barnlängtan, och jag fattar det, och folk frågar om det väldigt ofta. Jag har ju pratat mycket om min barnplan som jag hade. Mm. Och vi kanske inte har gått in så jättemycket på det, just hur jag känner just nu i podden. Men jag fick en fråga då, vad känner du med din barnlängtan nu? Har det förändrats? Och vad har förändrats?
Mm.
Så jag kan väl dra det lite snabbt. Det var också en person som frågade mig om min plan med att skaffa barn själv var ju min plan. Om det var ett substitut för något annat, om jag hittat något annat i mig själv. Och det är ju exakt så det är för mig. Alltså att då när jag var säker på att jag ville skaffa barn på egen hand, så jag ska inte säga att det var ett substitut för något, men just den livssituation jag var i då var att jag inte mådde så bra. Jag kände mig väldigt ensam, men också självvalt ensam. Och var så, nej men jag skaffar nog barn och det här får bli liksom min familj. Det blir jag och mitt barn. Och sen har jag jobbat med mitt mående. Kom ur en depression och så vidare. Vilket ledde till att jag började må bättre i mig själv. Hittade lite mer självkärlek till mig själv. Och en längtan till kärlek med någon annan. Ja. Och också en liten tro på att det faktiskt kan hända mig. Att någon blir kär i mig som jag blir kär i. Och där förändrades.
Men också mer kärlek till livet som verkligen, det var nu.
Verkligen. Och jag har känt verkligen att gud vad kul det är att leva. Och ja. Härligt livet börjar. Det är ett nytt liv som börjat nu efter 35. Och jag tycker det är helt underbart. Och då känner jag att ett barn... kasta in ett barn i den här ekvationen just nu ensam, alltså att skaffa barn på, det känns jättelångt bort att jag skulle skaffa barn på egen hand. Men träffa, alltså blir jag ihop med någon och barn sker mellan oss, så blir det säkert ett barn, absolut.
Jag har fått en fråga här som är: vad är din inställning, känsla kring att åldras, få rynkor? Jag har ju pratat om det här förut och jag gör det nu igen för att jag är fan mig i tankar kring att jag vet inte fan om jag pallar de här jävla arga rynkorna längre.
Ja.
Alltså det här är så jävla för mig svårt.
Varför då?
Därför att men det här har vi pratat om. Jag har pratat om det. Jag stör mig på att jag känner, för att jag tycker om att åldras, jag tycker om mina linjer. Det är bara de här två som jag har haft sedan jag var 15 som jag hatar.
Alltså de mellan
ögonbrynen. De är så jävla grova och det är inget fel med det. Och det stör mig att jag är en del av det här jävla systemet. Alltså att jag fastnat, jag är en slav under den här fucking jävla skiten som har med oss kvinnor och vårt utseende att göra, och det liksom går emot. Och så är jag också så här: om jag tar bort dem.
Du tar ju inte bort dem.
Om man använder botox här emellan.
Ja.
För det sjuka är att så här, jag är en person, jag känner mig snygg nästan varje dag. Så att
grattis.
Tack. Alltså jag har alltid känt mig väldigt snygg. Älskar mig typ.
Ja.
Det var sjukt. Nej, men vad ska det göra då? Alltså så här, ja, att jag slipper störa mig på dem lite grann.
Men ligger det lite grann eller tänker du på dem varje dag?
Jag tänker på dem varje dag. Ja.
Så vad som kommer hända, alltså nu är jag jävlens advokat, heter det så?
Ja, det är det ju.
Men så här, vad som kommer hända är att du kommer helt plötsligt inte behöva tänka på dem, för att du har då slätat ut dem med botox. Och då kommer du tänka, vet du vad, det enda som kommer hända är att du kommer tänka, varför gjorde jag inte det tidigare?
Fast vet du också, det är...
jag har inte hört någon,
men vet du vad?
Runt mig, vänner, som är, alltså nu pratar jag allt ifrån en botoxrynka till en plastikoperation. Alla har sagt till mig, varför fick jag tänkte på det här i flera år? Jag borde ha gjort det tidigare.
Ja, fast det är
ingen
också...
har sagt något
Nej, jag
annat.
Vet, men det är ju sjukt. Det är ju sjukt det här. Det vi håller på med. Det är sjukt.
Ja, men jag menar, du har ju problematiserat den tanken i 300 år. Men du går fortfarande och tänker
jag
på
vet
att du
det,
stör.
Men det är fortfarande, i och med att jag problematiserar det så jävla mycket. Varför i helvete ska jag då gå och ta bort de här rynkorna?
Men okej, kan man inte ibland bara... ibland måste man ju också kunna kapitulera till att man är en slav under vissa grejer.
Självklart. Att så här, alltså, men det är fortfarande... jag tror att jag kommer bli arg på mig själv.
Om du gör det?
Ja!
Ja, okej.
Okay. Alltså det är där jag är. Så det är
men
så här,
jag tror att du måste bara bestämma dig.
Välja, är det okej att gå runt och störa dig på de här arga rynkorna varje
för
dag?
För då känns är du fortfarande... okay? Det är ju ännu mer, det är också att vara en slav.
Ja.
Ja, jag vet.
Alltså så att du är lika mycket slav när du går runt och stör dig som om du faktiskt bara gör någonting åt saken.
Exakt.
Så att, jag tror inte att det kommer ju inte förändras.
Nej.
Men då har du ju liksom agerat på det här då, slaveriet.
Och också om du gör det en gång. Alltså botox går ju ur.
Jag vet
så det. Så det är inte som att så här, nu har du förändrat något som du aldrig kommer kunna återkalla.
Ja, jag vet inte. Jag bara...
jag säger inte att du ska göra det. Jag bryr mig inte ett skit vad du gör med ditt ansikte. Jag menar bara så här, jag personligen har aldrig hört någon runt mig bara, varför gjorde... okej, det är klart det finns folk som så.
Ja,
de här
herregud.
Som gör en BBL i Turkiet och håller på att stryka med. Men
lite botox.
Du kommer inte liksom, ja, skitsamma.
Ja, nej, det är bara ja, det är min inställning och känsla. Ja, det är jävligt
problematiskt.
Jävligt problematiskt är det.
Hur ska man sluta ha panik över att man är 30 plus, 35 plus, singel, inga barn, andra runt om är det och det är normen? Jag har fått väldigt mycket sådana singelfrågor. Vill du vara singel resten av livet? Hur ser du? Är du partner, icke-partner, bla 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 bla. Alltså, jag, helt ärligt, det här med att sluta ha panik, jag vet faktiskt inte. Därför att stundtals har jag det själv. för att när jag blir liksom, när normen greppar tag i mig i vissa svaga stunder och jag får liksom stress och panik över det. Sen kan jag också få panik och stress över att jag till vanligt inte känner någon stress eller panik.
Oh.
Och att jag bara så, men gud, går du runt här och så softar? Du, gumman, du fyller 35 nästa år, chop chop!
Det här låter ungefär som mitt dilemma med rynkorna.
Det här, ja, men, lite, exakt, det är catch 22, hur man än vrider och vänder verkligen på det. För att så här, till, liksom, till vardags, alltså så här, när jag bara är i min egna sfär, så är jag ju så nöjd. Och jag kommer på mig själv med att tänka så, åh, vad jobbigt med barn. Mm. Alltså så. Så att så här, och jag kan liksom så här, jag kan också se mig själv typ i framtiden när så här, Matteo och Jakob, alltså mina syskonbarn, pratar med varandra och bara så här, men vi fjäskar lite för moster och faster. Hon har inga egna barn, så hon kommer köpa det här till oss. Alltså så här, jag tycker typ att det känns mysigt typ att de bara, men vi fjäskar för Nadia, hon kommer ju låta oss göra det här typ. Mm. Men jag kan också se mig själv bara vara en små, alltså så här, det är skitsvårt. Och vet du, jag, alltså så här, jag tycker inte att man ska ha panik för att man har panik, därför att det är så här, det är sjukt att inte bli påverkad av en norm, då är man ju sociopat.
Ja.
Så att jag tycker bara så här, det enda jag kan säga, och det är så jävla klyschigt, men det är ju det enda som går att säga, så här, försök att skapa en vardag, en nutid
där du mår bra.
Exakt, där du mår bra. Och sen tycker jag liksom att de andra grejerna, som att stundtals ha panik eller samtidigt längta efter någonting annat, det tycker jag ska få existera samtidigt. Det är okej. För det, så här, det ena behöver inte utesluta det andra. Mm. Men det viktigaste är att skapa sig en vardag som man trivs med och är, alltså, typ lycklig i.
Ja.
Inte hela tiden, för det är omöjligt, men 70% av tiden.
Mm.
Så.
Ja, mycket bra.
Jag har ju fått en del frågor om min, ja, om min personlighet. Ett personangrepp har jag fått. Ja.
Har du blivit attackerad?
Jag har blivit attackerad. Och då, till exempel, en fråga här är, tänker du någonsin efter ett bråk att du kanske hade fel egentligen fast du stod på dig? Och tycker du själv att du har självinsikt? Vill gärna höra din syn på saken. Och jag vet inte varför folk tror att jag är i bråk hela tiden. Jag är väldigt sällan i bråk. Alltså, jag vet inte om man utgår från att jag bråkar mycket bara för att jag har en hård ton. Jag bråkar väldigt sällan. Alltså, bråk för mig är ganska serious. Det är klart jag hamnar i diskussioner, men det tycker inte jag är bråk. Men jag, och här får ni två rätta mig om jag har fel. Jag har absolut inte svårt, tycker jag, att erkänna mina fel. Jag har absolut en argumenterande sida, och mitt i en diskussion så har man ju, eller man, jag tror att de flesta, inklusive mig själv, har ett behov av att liksom, man vill försvara sig.
Du och jag är väldigt lika där.
Ja, det är vi. Men jag har absolut inga problem med, alltså, när det har lugnat sig. Det är därför jag har min taktik, om det blir en konflikt som kanske sker över sms till exempel, eller en diskussion, att jag försöker så ta mig tid, då är jag lite Nadja, jag marinerar, för jag vet att jag inte ska gå in i affekt och svara på en gång, för då kan man säga saker som man får ångra. Jag kan 100% erkänna när jag har fel.
Ja, och du kan be om ursäkt. Alltså,
ja,
så som...
jag tycker jag är bra på att be om ursäkt och att så här, ta in den andra sidan. Men jag tror att folk inte tror det om mig. Eller jag märker det på frågor.
Ja. Men det tror jag att folk inte tror om dig, absolut.
Ja, och då när vi kommer till då självinsikt, för det här har jag fått frågor om förut. Att många tror att jag har dålig, eller upplever att jag har dålig självinsikt, och jag tror att folk inte riktigt vet vad självinsikt är, för att jag tror att man kanske kopplar det med den här argumenterande sidan, eller att man vill försvara sig, eller att, så här, att många alltid säger, du vill alltid, att jag alltid tror att jag har rätt och så.
Ja,
men det har ju inte med självinsikt att göra.
Och så här, när du raljerar och håller på och du säger så här, du kan spotta ur dig så jävla knäppa grejer ibland. Men det är också så här, jag tror att vissa människor tar lite för stort allvar på det du säger. Förstår du? Att så här, men det är så här, och akademiker har inga känslor.
Man bara, jag säger så starka saker som är så hårdragna. Alltså, jag kryddar väldigt mycket.
Men också, jag tror att min analys av det här är att folk inte vet, alltså, och folk förstår inte skillnaden mellan att ha självinsikt och vara ödmjuk. Du har jättebra självinsikt.
Ja, jag tycker också det.
Ödmjuk är du inte.
Nej.
Men det har du aldrig claimat heller.
Exakt.
Men, och folk tror typ att det är samma sak.
Ja, det är nog det som är,
alltså,
det,
man bara,
clinchen här.
Jag tror fan det.
För självinsikt har jag tycker jag har haft det hela livet. Och självinsikt är ju att förstå, se hela sig själv, se hela bilden, att förstå, typ se sina dåliga sidor, kunna erkänna dem. Jag tycker att jag är väldigt bra på det. Alltså 100%. Att kunna se mig själv och ta ansvar också sen, för hur jag är.
Och sen att man liksom så, alltså det finns ju något så psykologiskt term som heter fight or flight. Mm. När man hamnar, alltså så här, när man blir i en diskussion, i ett bråk, så är det antingen fight eller flight. Mm. Ni två fightar ju, jag är flight. Ja. Och det är så här, det är inte unikt för dig.
Nej.
Det är liksom en så här...
Alltså jag
är
alltså jättelika där. Mm. Bara att, ja. Kanske man inte har hört det i podden. Alltså jag kanske är mer liksom haft diskussioner här, men när jag menar utanför poddstudion, när vi hamnar i diskussioner, då är det ju kanske jag och Elsa som börjar liksom clincha och Nadja sitter och stirrar och typ går hem. Alltså det är så, men vi men båda menar, löser ju det.
Ja, ja. Men jag menar vadå, när podden höll på att lägga ner här för någon vecka sedan när du och jag hade en grej, då var ju du super, nu kommer jag ju säga så här, alltså du är inte 100% icke-ödmjuk, utan du är ju ödmjuk inför alltså så här, mot alltså det, alltså typ så att du bara okej, fan.
Ja, men jag fattar, du blev ledsen på en grej.
På en grej.
Och då, alltså för mig, vad är viktigast för mig då? Jo, du är en människa jag älskar som är jätteviktig för mig. Jag vill absolut inte göra människor ledsna som jag älskar. Mm. Eller jag vet inte, jag någon ledsen. Men ni fattar. Alltså så här, min reaktion blir ju inte då att jag bara ska börja försvara mig.
Nej.
Det är klart att jag ville förklara min perspektiv på vad som hände.
Ja, för det vill man ju, för man vill ju alltid vara så här, jag vill förklara vad som hände.
Exakt.
För att jag gjorde ingenting medvetet. Exakt. För att göra dig ledsen.
Mm. Men jag är också väldigt, väldigt ursäktande.
100%
alltså, och tar 100% ansvar för situationen.
Men sen också, vet du, jag tror också lite grann det här med självinsikten som de känner är att de kanske tycker att du är väldigt hård när det kommer till diskussioner om skitgrejer, pratar jag om nu.
Ja.
Att så här, jag tycker så här, nej, Södermalm suger.
Ja.
Du vet, jag tror att de är så här, har du ingen självinsikt? Men det är så här, där är ju krydd och där är mycket driv hos dig.
Verkligen.
Det är ju inte så att du
vet, de har inte alltså, sett, nej, de har inte sett de här riktiga situationerna.
Nej, exakt, exakt.
Jag fattar era frågor.
Ja.
Men ni har fel. Jag har självinsikt. Ja,
jättekul. Gud vad kul.
Jag har fått en fråga här. Vad tror du händer efter döden?
Jag fick också den. Vad tror ni?
Så okay,
vi kanske
bra.
Alla
ja,
kan.
Ja, jag kan börja. Mm. Jag tror ju absolut, jag är väldigt spirituell och alla vi här är väl rätt spirituella kan jag tänka mig, eller det vet jag ju. Och det är ju svin konstigt att ens gå in i tanken. För att det finns ju ingen som har svar på det. Men jag tycker att det är intressant med folk som har varit döda i några minuter. Alltså det finns ju människor som har liksom kommit till en... Alltså förstår ni?
Men du menar att man har dött och sen har man återuppstått?
Yes. Återuppstått.
Som Jesus.
Och det är ju intressant att faktiskt de flesta av de människorna kan bevisa att det var en härlig känsla. Och att de, många har också sagt att de ser folk de har förlorat. Alltså att många ser ett ljus. Många förklarar ju ändå att så här, det var inte helt becksvart. Alltså det var inte så att jag bara...
Ja, och är det inte också den här historien med det här livet passerade revy? Alltså att man liksom ser sin födsel och liksom sitt liv. Det har man ju hört 300 gånger av människor som just har hamnat i ett sånt här.
Och sen tycker jag också att det är väldigt intressant med vetenskap, för att just nu, eller alltså det här är ju, har ju pågått länge, men vetenskapen idag, det finns ju väldigt mycket studier som görs just nu för att de är intresserade av det som det inte finns svar på när det kommer till det spirituella. Där de förstår att det kanske har, alltså det finns någonting man kan försöka ta reda på som kan bli vetenskapligt bevisat. Och jag tycker det är väldigt intressant när det kommer till också dimensioner. Alltså vi lever ju i en tredimensionell värld. Så här då, jag tror att vår själ, alltså att vi är på jorden, alltså det här liksom kroppen som har kött och blod och muskler och skelett, är bara för att vi ska kunna anpassa oss till den här miljön. Som vi är på. Och att själen är någon annanstans. Och jag tror absolut att vi kommer att ses igen. Jag tycker det är jättespännande, inte läskigt alls faktiskt.
Jag hade exakt samma tanke.
Jag
eller
också.
Känsla.
Ah,
exakt
det.
Samma. Vi exakt samma. Mm. Alltså jag tror också verkligen på att det finns dimensioner eller olika
parallella,
eller parallella
verkligheter.
Ja. Mm. Ja. Och jag tror också på själen. Jag tror också på att den lever vidare och har redan haft ett liv innan det här jordelivet eller det här fysiska livet vi är i. Den här tanken om, eller idén om reinkarnation är jag inte helt främmande för heller. Alltså att själen kan leva vidare i andra fysiska kroppar, men också som sagt parallella universum. Vad mysigt att vi tänker sån sak. Jag gillar också den tanken, och den, om det är så eller inte, det märker vi väl sen. Eller det gör vi ju. Men,
kommer aldrig kunna berätta om det.
Nej. Men jag känner bara så här, att det är en ganska betryggande känsla.
Mm.
Att
Absolut.
Ha den bilden av döden.
Du måste välja, skaffa hund eller flytta till GBG. Alltså, pull the trigger. Så
Oj.
Säger jag.
Du måste välja.
Skaffa hund då i sånt fall. Mm. Jag kan anställa folk som tar hand om den. Alltså, det är liksom, det finns en utväg.
Den bor på hunddagis.
Den, exakt, den bor där. Det finns ett hunddagis vid Hornstull, så skaffa hund 100%.
Okej. Okay. Vilken plastikoperation skulle du helst göra?
Nej.
Okej, vad kul.
Alla? Nej, men just nu.
Men blir det om hela min kropp?
Men jag säger
nu.
Ju det typ varje dag. Nej, men just nu är jag väldigt går faktiskt att tänka mycket på mina pattar. Och med min viktnedgång så har ju mina bröst försvunnit och blivit påsar, och det här är precis som din arga rynka något jag tänker på varje dag. 10 000 gånger om
alltså,
dag.
Alltså tänk vad mysigt när du kommer med så här runda.
Ja, jag går och tänker absolut på att göra en. Först tänkte jag bröstlyft, men sen insåg jag att det finns inte så mycket att lyfta, så att det kanske till och med blir ett lyft.
Sillisar.
Och med lite ilägg där.
Fattar du vad sexigt?
Jag tycker de är jättefina på dig, men
tack.
Och jag uppmuntrar.
Ja, alltså nej, nu får ni ge er. Bajsar du med öppen dörr hemma?
Det gör du väl.
Det gör jag.
Jag tänkte bara, don't you dare
lie. Nej, jag ska inte ljuga. Ja, det gör jag. Men
kommer Sammy in typ
nej,
så bara, jag ska
nej.
Bara ta min tandborste.
Då säger vi så här, nej men hallå.
Nu. Eller ropar man så här, jag ska bajsa nu!
Ja, men typ, vet du, också en grej. Jag gjorde inte det innan, men vi har inget handtag på vår dörr. Vi ska fixa det. Och det har inte vi haft sen vi flyttade in. Så att sen vi flyttade till Solna så har det varit liksom, dörren är alltid lite öppen, det går inte att stänga igen den. Det är knas med dörren helt enkelt. Men det ska fixa sig. Men jag är inte sån som måste låsa när jag bajsar.
Nej.
Alltså absolut inte. Men jag har gärna dörren stängd, men det går inte nu. Men det är inte heller det värsta problemet för mig.
Okej.
Och välkomna tillbaka till Sibylla, där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hur motiverar du att lägga 12 000 på ett klädesplagg?
Mm.
Jag vill ha det.
Mm. Och du har råd.
Och jag har råd. Alltså, jag känner inte att jag behöver motivera det. Mer än så.
Skönt. Hur är det att vara så sexig? Frågan om
oj,
alltså, alltså fuck off.
Så skönt att man fick välja frågorna själv.
Den här gången.
Vet du vad? Det är underbart. Men jag ska också veta att jag känner mig inte sexig hela tiden. Alltså jag känner mig väldigt ofta väldigt ful också. Vet du, jag tycker det är så skönt. Jag la upp häromdagen. Fy fan, jag har känt mig väldigt ful ganska mycket på sistone. Sen har jag perioden när jag känner mig skitsnygg och skitsexig overall hela dagarna. Men det där går i perioder. Och nu kanske den här tiden på året, det är liksom, det är mörkt, man är trött, man är torr, allt ramlar ihop. Och det roliga då när jag säger så här, fan vad ful jag är, då ska alltid folk vara så, nej du är alltid fin. Men grejen är att jag embracear verkligen att vara ful. Alltså,
jag säger aldrig det till dig.
Vadå för något?
Att du är fin. Jag är så här, ja kanske lite idag.
Ja, men okej, tack. Men jag menar inte att du gör det, men typ om jag lägger upp på story typ så här, fan vad ful man är, typ, då får jag, då inser jag att folk tror att jag fiskar, att folk ska säga nej, du är fin. Men grejen är att jag vill bara slå ett slag för att låta sig själv vara pissful, för att det är också därför jag kan känna mig så fucking snygg och sexig. Förstår ni vad jag menar?
Ja, vi brukar ju också, för vi brukar ju, en grej som vi brukar göra, det är ju när vi skickar liksom riktigt, ja, alltså så här, kan du kolla hur jag ser ut idag?
Ja.
Alltså man ser ut som en tumma.
Eller man bara ringer varandra på FaceTime. Bara, vi har varit på middag igår, vi var liksom 10 av 10. Så ringer man på FaceTime dagen efter, man ser ut som en fucking
överkörd. Och så får man skratta lite åt det och det får vara skönt.
Ja.
Det är okej!
Ja. Men vet ni vad? Vet ni vad det också är? Det här är ju också en grej. Man är inte satt till jorden.
Exakt. Mamma Anna.
För att behaga.
Nej.
Nej, men jag är satt till jorden för att vara snygg.
Ja, du är det. Jag fattar det. Men grejen är också så här, jag är inte det.
Nej, nej.
Och det är också en annan grej, är att så här, man behöver inte vara snygg.
Nej, man behöver inte det. Men jag älskar att vara snygg. Och jag jobbar väldigt mycket för att vara snygg.
Jag vet, du gör det.
Jag gör det. Men det jag vill bara få poängtera, för jag vet att folk tittar på mig på det sättet, att man ser att jag anstränger mig för mitt utseende. Ja, men jag kan också njuta av att vara ful och äcklig.
Ja, du behöver inte hålla på och göra dig snygg varje dag.
Nej. Och det är helt okej. Ja. Men att vara sexig, hur det känns. Ja, jag tror att jag upplevs som sexig för att man ser att jag tycker att jag själv är sexig.
Ja, 100%.
Ja. Och det är härligt.
100%.
Det är härligt.
Jag har ju en ungefär på samma till mig då. Din sexigaste kroppsdel.
Mm.
Vad är det?
Mm, vill ni höra?
Jag vet.
Ja, du
vet. Eller jag vet vad jag tycker.
Aha.
Så.
Det är mina tuttar.
Jag tänkte på din röv. Jag tycker den är otrolig.
Aha, oj, tack. Mm. Nej, den har jag inte tyckt är sexy. Men alltså, mina tuttar. Det spelar ingen roll om när jag var liksom yngre och de var liksom, ja, men fasta och hej och de satt där de satt då när man är liksom 17 år. Eller när jag blev äldre och sen när jag blev mamma, otroliga. Älskade det också, det stadiet. Eller nu, när de är urmjölkade och har tappat sin liksom volym.
Har lite då den här skidbacke-tid. Jag tycker också det är så vackert.
Och du vet, jag är så här, jag älskar mina tuttar oavsett hur de ser ut.
Gud vad mysigt.
Ja, och jag är så här, nej men för det här, jag tycker det är snyggt på sina sätt. Jag tycker det är, alltså till exempel Cassandra, det jag sagt innan. När du var större och hade superstora tuttar.
De var så stora.
Älskade dina tuttar. Mm. Men nu, jag har sagt det också, älskar dina tuttar nu också. Jag älskar tuttar, tror jag.
Ja, men det gör jag med.
Alltså det är så här, jag älskar platta tuttar. Jag älskar, alltså du vet, nej men jag, nej, ja. Så det är absolut min sexigaste kroppsdel.
Fint. Undrar genuint, hur känns det att komma från Biskop, Skåden, och idag vara framgångsrik? Reflektioner.
Mm-hmm.
Alltså det känns... Gud, undrar om jag. Jo, men det känns, alltså det känns på det känns så här. Det känns som att det känns som att jag har ju dåligt samvete och känner att jag typ kan ofta behöva ursäkta mig för mig själv typ, och att det är så här konstigt, alltså så här, jag. Och jag märker det när jag träffar andra människor som kommer från liknande så, alltså vad ska jag säga, geografiska punkt eller så, från liknande bakgrund som mig själv, att vi typ ofta kan enas väldigt mycket i det och vara så, åh, det här är så jävla jobbigt typ, alltså så här, det är liksom en klassresa som kanske är jobbigt i sig, men som också har något så med typ så den liksom konstiga så socioekonomiska bakgrunden. Eller konstiga, men ni fattar.
Mm.
Men också typ så här, en otrolig tacksamhet till min mamma som typ jag vet inte, som typ så lärde oss att så här, drömma och striva och så här, och som aldrig liksom så lät det, alltså så här, lät var in, hon var närvarande för att hon kunde vara närvarande, alltså i sådana områden så är det många föräldrar som inte kan vara in, alltså närvarande, för att det är ofta mycket så flyktingar från krigsdrabbade länder och var det allt, men mamma hade liksom en förmåga och kunde vara närvarande, vilket jag är otroligt tacksam för idag.
Mm.
Så att så här, ja, det, jag tror att det speglar sig mycket i ett ständigt dåligt samvete, skulle jag säga. Ja,
det var intressant.
Jag har fått jättemycket frågor om, alltså, om killen som jag träffar. Jag fattar det, för att jag har inte berättat så mycket, men jag bara så ibland pratar om att jag har en pojkvän och så säger jag ingenting mer. ja, och här är en av alla typ 50 frågor om det här. Då skrev någon så här: kommer du och din dejt vilja go public med ett förhållande i framtiden, eller har ni valt att vara anonyma? alltså så här, jag har inte en pojkvän. Alltså ni måste, jag trodde att alla bara fattar min jargong. Alltså jag tror ju liksom, om jag typ börjar DM'a med någon, då kallar jag det min pojkvän. Alltså precis som att jag säger att Benjamin Ingrosso är mitt ex.
Exakt.
Jag kryddar saker. Det gör jag alltid med allt. Alltså så är det,
alltså,
det är så
att
jag
folk
kommunicerar.
Inte liksom fattar det.
Så när jag säger min kille, så betyder det typ så att vi har träffats en gång. Ja. Ah. Så att jag har inte en pojkvän. Jag vill bara förtydliga det. Ah. Däremot så finns det en pojke som jag tycker...
A special someone.
Det finns en person som jag tycker väldigt mycket om, som också tycker om mig. Och vi, men vi tar det, vi försöker ta det försiktigt, om vi säger så. Och vi puttrar oss fram. Är det så att vi väljer att nu är det du och jag och vi satsar på det här, det kommer absolut bli inte ett anonymt förhållande. Det är svårt att tro, utan det kommer, han, jag kommer visa upp honom. Jag kommer göra en reveal som Tan by Clara.
Men alla satt ju och väntade på den.
Ja, gud, jag var på att vänta på att hon ska visa upp sin kille. Och det var jättespännande att få se honom. Nej, men så att det är inte att jag håller någonting hem. Det är bara att jag vill inte visa, liksom visa upp någonting innan jag vet vad det blir. Och jag har lärt mig mina misstag. Min tidigare situationship pratade jag väldigt mycket om i podden. Och han tyckte att det var väldigt jobbigt. Och det gav mig mycket insikter kring om att så här, man kan inte prata hur som helst om andra. Alltså det är klart jag kan berätta saker om mig själv, men när man pratar om andra så blir det på bekostnad av någon annan. Och det kan vara ganska obehagligt. Så jag försöker bara att bita mig i tungan och inte prata för mycket i den här podden, helt enkelt. Och det är en väldigt ny sak för mig att inte dela allt.
100%, absolut.
Ja.
Bra.
Men jag är förälskad.
Ja, fint.
Frågat mig här då: varför har du ett behov att alltid sticka ut och inte vara en i mängden?
Varför ska du vara så jävla speciell?
Ja, men
har du
jag,
det?
Nej, för det här jag tänker så här.
Är det en fråga ställd till mig?
Nej, men varför behov att alltid sticka ut? Och då tänker jag, är det för att jag inte har mestadels svarta
kläder.
Beiga kläder, menar de?
Jag tror det.
För då tänker jag, alltså så här, jag sätter ju på mig saker som jag tycker är fint. Jag tycker ju om färg och mönster, och har alltid gjort, inte bara i kläder. Alltså i vilka filmer jag tittar på, vilka inredningsprylar jag uppskattar och sånt. Så att det är inte konstigt att jag då känner det för kläder också. Eller så här, sen vara en i mängd, eller så här, om jag njuter av att jag inte är en i mängden, jag vet inte, jag tror inte jag reflekterar så mycket kring det. Jag tror att jag känner mig lika snygg när jag gör mig piffig på middag som ni två gör, även om inte ni har randigt och prickigt på er, eller alltså.
Ja, och jag tror också att framförallt så är det så här, det, alltså det är ju en typ av alltså så behov av, alltså ja. Ja.
Alltså
men, jag kan relatera mer till att ha ett behov av att så använda saker som är så tydliga, så status eller snobbmarkörer som jag, och elitism som jag sysslar med.
Men det sticker ju inte ut.
Nej, nej, men det är ändå en så. Det här är inte något som du har. Alltså så. Jag har ju mer sådana tendenser på för mig än vad jag upplever att du har.
Ja.
Jo, men i en crowd så sticker ju Elsa ut.
Ja.
Och jag, så
men
här
det känns inte så genomtänkt.
Om jag säger så här, jag har inte ett behov av det.
Alltså, det är inte ditt behov, men det är bara din stil.
Ja, men också, jag mår inte dåligt av att, för så här, det är klart att folk hajar till när jag går en jättemörk grå liksom vinterdag med en glittrig rosa kappa. Självklart kan folk säga hej och hå. Men det är ju inte så att jag går runt och är Paris Hilton och folk springer efter mig. Alltså det kanske, om det hade varit den effekten av att ha en färgglatt plagg på sig, nej, då kanske jag inte hade haft det.
Nej.
Men jag tycker inte det är jobbigt heller att så här, oj, nu kommer det någon här med en fjäderkjol. Men inte heller att jag går igång på det.
90% av alla mina frågor handlar om just det här.
Okay.
Men det är formulerat på 100 olika sätt.
Jag vet.
Det är klart att du vet.
Eller?
Ja,
är det något om ekonomi?
Nej, det är det inte.
Det är...
Vill du gissa?
Böcker?
Nej, ja, det där är.
Men det är väl, den frågan har du väl
fått. Den tänker jag inte ens ta upp.
Nej, men vi kanske ändå kan nämna det. Att du har fått kanske 300 frågor. Berätta om din bästa bok. Tipsa om böcker.
Men alltså, sluta. lägg av. Alltså jag gör, alltså nej, det här är inte, alltså att tipsa om en bok är inte en fråga som man ställer i en frågestund när man får grilla vem på vad som helst.
Vilken
alltså,
är din favoritfärg?
Håll käft. Ja, det är en samma. Fråga. Ja. Nej, det är det här. Varför är du inte intresserad av att bli en vänligare person? Läskigt att du sätter en sån pride i att vara rude. Den har jag fått. Ja. 90...
Lite olika formuleringar.
Lite olika formuleringar. Den, jag har fått mer av dem än av böckerna. Så här. Okej, okay, och jag kommer säga det. Jag säger så här. Jag ska svara på det här nu. Och jag kan säga redan nu. Cassandra och Elsa håller inte med mig om det här. Men det är min fråga. Och jag kommer ändå svara på mitt sätt. Sen kan ni hoppa in. Okay. Och, för vi vet. Alltså, jag går inte in i en situation och tänker så här, nu ska jag vara otrevlig eller nu ska jag trycka ner dig, din lilla serviceperson eller så här. Jag har fått mycket också så, varför är du så otrevlig mot servicepersonal? Jag är inte bara otrevlig mot servicepersonal, jag är otrevlig mot alla servicepersonal eller no, alltså så.
Hon har den här tonen med folk här på kontoret, hon har den här tonen med allt och alla.
Med allt och alla. Ja. Och jag vill hävda, och det är det här jag menar att ni inte kommer hålla med mig om, att det är alltså, jag tycker inte att man behöver vara trevlig mot alla. Alltså så här, jag tycker att man, alltså så här, för att det är typ som att så här, när jag är neutral så blir det, alltså så blir det tolkat som att jag är otrevlig för att jag inte är så hej mi. Och det är så här, jag tycker typ inte att man behöver vara det, för jag tycker liksom inte att det är, jag tycker inte att det är mitt ansvar att vara så make your, alltså så här, jag kan vara, jag behöver inte vara trevlig så. Jag tycker
hur
inte
är du när du får det bemötandet själv av någon som typ så här, ah,
jag tror inte ens jag märker det.
Nej,
det är det som är grejen.
Inte.
Alltså så här,
för du tar
när
inte,
du vevar åt folk. Alltså jag har ju varit med dig när du var så här, han var så fett otrevlig och jag är så nej. Eller typ folk som ni två stör er på för att de är dryga eller så, jag bara gud vad skönt, bara en person som svarar rakt och tydligt och går.
Ja, det
händer ju ofta.
Jag tänker att det finns något mellanting mellan att vara hej, för det är inte jag.
Men
heller.
Jag tycker ofta att jag blir anklagad av er två när jag är så, jag var inte otrevlig, jag bara gav information. Jag sa till ryska posten killen att så här,
men typ den tonen du har nu, det är den tonen det kan vara. Det
och är, jag tycker inte att det är otrevligt.
Nej.
Det är lite aggressivt. Ja. Så jag menar att det finns ett mellanting mellan att vara jaha, nej, men och för jag är sällan det ena, eller jag kan absolut vara otrevlig också om jag är på dåligt humör, men så här, jag vet inte, jag tror också att det finns en skillnad på typ servicepersonal versus typ om man sitter på ett möte, ett arbetsmöte, där tänker jag att vi typ så, vi alla är där under samma förutsättningar och då kan det ju uppstå situationer där man har en ton, men jag går nog in i en situation där någon jobbar och jag kommer till den personens arbetsplats, typ ett café eller en restaurang eller vad det nu är, och då försöker jag ändå då kanske jag gör mig till nästan, försöker vara extra trevlig för att jag tänker att den här människan ja, är här och ska serva mig. Och då vill jag vara
men som
trevlig.
Typ igår när vi åt middag så för Nadja tycker inte om när man dukar bort utan hon vill liksom småplocka.
Ja.
Vilket är fine. Men då när de frågar liksom, för då, alltså vi sitter ju där länge och så vid två tillfällen frågar de, är ni klara? Nej, inte att det är klart. Det är bara liksom, det är väldigt hårt. Det är nog det. Det är inte så att,
men då
det är
tycker
inte
jag
så att
så...
du säger din lilla hora. Men vi...
Nej, och du är inte ens sur när du
nej, du är inte sur. Men
nej, säger bara nej, jag har inte ätit klart.
Men det är väldigt hårt. Ja. För det kan vara att du sitter och pratar med oss med en sån här mjuk ton.
Ja. Och så bara, nej!
Du sitter och pratar och så bara, jag är inte klar!
Medan jag eller Elsa hade kanske bara, nej jag behåller gärna den här.
Ja, jag vet. Ja, jag fattar. Ja. Men jag tycker liksom inte, alltså så här, jag tycker inte att... Alltså jag tycker liksom inte att så här, varför kan man inte bara svara nej?
Ja, och så på frågan då, varför kan du inte bara bli en trevlig person? Du tycker inte att du behöver bli det. Alltså det är inget du går och tänker på så här, jag borde kanske anstränga mig lite. Utan du känner så här,
Okej, den enda gången jag kan, alltså så här, den enda gången jag tänker så, det är när jag vaknar upp med ett pissigt humör och är så skitsur redan när jag går upp ur sängen. Då är jag så här, okej, shit, det här kommer gå ut över alla idag. Och då är jag väldigt självmedveten och då kan jag gå in och anstränga mig för då vet jag att så här, jag kommer snäsa åt absolut alla idag. Men det är det så här, när jag är på min normala då tycker jag att jag bara är så nej, eller ja, eller det här vill jag ha. Men då uppfattas jag som otrevlig Och då tänker jag inte aktivt på att jag måste bli trevligare. Nej.
Jag förstår. Mm. Men jag tänker ändå så här, om det är någonting som man upprepade gånger får höra, alltså det här kommer jag bara tänker högt. Jag bryr mig inte jättemycket. Men så här, när jag har fått höra saker om mig själv upprepade gånger som folk upplever som ett problem eller otrevligt, då tänker jag ändå att ja, men då ska jag ändå försöka att inte vara så, för jag vill inte att folk ska uppfatta mig, eller jag vill inte att folk ska må dåligt av saker jag gör. Det är ingenting du bryr dig om.
Jag tror inte att folk mår dåligt av det.
Nej, det är ju svårt att veta eftersom servicepersonal kanske inte du har ett samtal med.
Nej, det är sant. Ja. Ja, alltså det är kanske någonting jag borde tänka på, men det är inget jag gör i dagsläget. Nej.
Okej.
Alltså, men ja, det är svaret på den frågan. Men det här med att vara otrevlig också, det här trodde jag fan inte när jag var så 15-16. Men det här är ju ett problem som jag och min mamma delar och kan liksom mötas i. Alltså, hon blir ju alltid anklagad för att vara barsk. Mm. Och var så här, det är lite mysigt.
Ja, men hur kände du då när du var tonåring eller när du var mindre och du märkte att hon hade den tonen när ni var på ICA? Alltså, förstår du? Eller,
jag tänkte nog inte på det, för att hon, det är ju som den tonen hon har.
Mm. Ja, jag vet.
Jag har ändå min mamma höll på mig som jag skämdes över.
Ja, men det var andra grejer som hon höll på mig som jag skämdes över. Men just det var liksom inte en konstig grej för mig. Okej.
Jag har fått frågan, känner du dig snyggare nu när du har gått ner i vikt? Och jag tror att många tror det, men jag ska säga till er att det har faktiskt kommit mer osäkerheter och skevheter i min självbild med viktnedgången. Och det trodde inte jag, alltså, när jag började denna resa. Jag kan ändå säga att jag var... kände mig mycket mer liksom trygg faktiskt sexuellt när jag var större än vad jag gör nu. Jag trodde verkligen inte det, men Nej. Det är så. Jag verkligen upptäcker sidor hos mig själv som känns som att jag är nästan en tonåring igen. Alltså så att man är så osäker på sin kropp. Och det är ju så här, när man gått ner mycket i vikt, eller man, jag har gått ner mycket i vikt, vilket innebär att huden har ju inte såklart återgått. Liksom. Den är väldigt lös på sina platser på kroppen. Och det är någonting som jag går och tänker på väldigt mycket. Och speciellt när jag är intim med en ny person så har jag liksom... som jag hade när jag var tonåring. Att jag tänker liksom på hur ser jag ut i den här vinkeln. Alltså, jag har inte tänkt så. När jag var tjock tänkte inte jag så. Nej. Jag visste liksom att... jag kände mig jättesexig när jag var stor och jag visste att när jag låg med dem, de vet att jag är tjock. Alltså så här, det är inte som att jag klär av mig och avslöjar en tjock kropp under kläderna. Men nu tror jag, det här är ju bara i mitt huvud, så tänker jag att man blir helt chockad av min lösa hud på magen och mina bröst som hänger ner till anklarna. Att det ska liksom skrämma iväg någon. För jag tänker att så här, nu, du ser mig med kläder och då har jag kanske en BH som håller upp mina bröst eller byxor som håller in min mage. Ja, ni fattar. Mm. Så att jag skulle inte säga att jag automatiskt känner mig snyggare av att jag har gått ner i vikt. Mm. Men en sak med min viktnedgång som gör att jag är väldigt, känner mig snyggare i andra sammanhang är att klädutbudet är ju, ja, jag kan köpa kläder vart som helst. Mm. Som tjock kunde jag absolut inte göra det. Alltså, man är så begränsad när man är större. Mm. Alltså bara typ om du är större än en 42 så är det svårare att köpa kläder. Alltså då har man typ bara så väldigt begränsat och bara så fast fashion är alternativ. Så att på så sätt kan jag känna mig snyggare att jag så här, kan köpa exakt vad
du
jag vill.
Du får ha det du har varit sugen på.
Ja, och, som jag inte kunde köpa då. Mm.
Känner du också att du saknar din kropp ibland?
Ja, alltså, gud, jätteofta.
För det jag hör saknar, jag dig säga ibland när vi tittar på gamla bilder och du bara...
Mina bröst.
Eller, jag saknar allt möjligt, mina bara, bröst. Jag saknar det här.
Jag saknar min rumpa. Jag saknar min mage här. Till och med. Ja, det är verkligen, jag trodde inte det, men så är det. Och jag tror att väldigt många går runt med den här idén att så här, om jag blir smal så kommer jag automatiskt tycka att jag är skitsnygg och hela världen kommer tycka att jag är skitsnygg. Nej, kan jag meddela, så funkar det inte. Och det visste jag också innan.
Ja, men också så,
det här alltså, är inte första gången jag går ner i vikt. Nej. Jag vet också med en viktnedgång att det jag kan också ärligt säga att det liksom har väckt liksom ätstörda tankar och tendenser igen som har återkommit.
Och alltså så här, det här blir ju jätteklyschigt, men då är det också så, alltså det blir liksom ännu som ett så svart på vitt bevis att så här, din självkänsla kommer ju inifrån.
Ja, den har alltså, ingenting,
den har
med, ens
ingenting med ens utseende att göra. Och det är det som blir, alltså det är jobbigt, för det är lättare att gå ner i vikten och spendera 5 år i terapi.
Ja.
Så är det ju.
Jag har fått väldigt mycket frågor kring min ADHD. Jag försöker slå ihop dem lite. Det var några var så här, märktes din ADHD när du var yngre och på vilka sätt? Nej, det märktes inte när jag var yngre, tyckte jag eller min omgivning. Förmodligen för att många i min familj också har ADHD. Min syster fick sin diagnos för många, många, många år sedan. Förmodligen så finns det fler i min familj som har ADHD som inte är, vad säger man, som en odiagnostiserad. Därför stack inte jag ut överhuvudtaget. Men under min utredning, när jag pratade med läkare och psykologer, och mitt svar alltid var, men så var ju alla barn. När de liksom, för det är ju väldigt mycket intervju man går igenom. Hur var du? Hur reagerade du när du stod i kö som liten? Hur var det i klassrummet? Nej, jag räckte inte upp handen. Nej, jag blev jättestressad när jag stod i kö. Nej, hur frågade du bilen då? Alltså, var det mycket frågor, när är vi framme? Ja, men så frågar ju alla barn. Ja, alla i min familj. Alltså jag stack inte ut. Och det är väldigt vanligt då att inte förstå sig på att man kanske faktiskt har svårigheter. Det är väldigt tråkigt också, tycker jag. Nu gick jag i skolan liksom på 90-talet. Det kom även faktiskt för mina bröder som är 4 respektive, och tvillingarna Axel och Oskar är 7 år yngre än mig. De fick mycket mer liksom hjälp och stöd. Och det handlar inte bara om att de är pojkar, utan det är faktiskt också en alltså,
generationsfråga.
Ja. När det kommer till deras skrivsvårigheter, jag har aldrig kunnat stava.
Nej.
Jag är dyslektiker. Det var ingen som brydde. Lärarna
gav inte diagnoser. Nej. Det kom liksom de som är så 5, 6, 7 år yngre.
Exakt.
Där började man diagnostisera.
Exakt. För att säga, de som fick diagnos i min ålder när jag var yngre, det var folk som knivhotade lärare.
Ja.
Så var det ju. Så att så här, var du stökig? Men det är en liten sorg i mig att så här, tänk om jag hade kunnat klara skolan bättre. Jag fick aldrig bra betyg. För att jag hade jättesvårt att ta tag i sådana grejer. Och sen är det många som har frågat hur det känns idag. Jag börjar landa lite i liksom min medicinering. Men också någonting som jag är så tacksam över är att jag fortfarande har mina samtal med min ADHD-psykolog. För de verktygen är ovärderliga för mig. Det är inte bara att jag såhär, jag funkar skitbra på medicinen. Nej, jag behöver hela tiden bolla med henne hur jag ska ta mig an varenda jävla uppgift. Hon ger mig så jävla bra tips. Sen tror jag också såhär, jag har pratat med en vän som precis har börjat med medicin och fått sin diagnos. Det är svinmycket frågor man har om sig själv också, lite sådär sorg som jag pratade om innan, att såhär, fan, tänk om jag hade fått hjälp när jag var yngre och sådana saker. Men också såhär, jag pratar om det hela tiden, för det är så nytt för mig. Jag minns att min syster gjorde det för många år sedan också. Fan vad hon nämnde att hon hade ADHD hela tiden.
Det är ju så, när man får en diagnos, oavsett vad det är, då blir det en så stor del av, en ny del av ens identitet. Och då har man ju massa frågor och man tittar tillbaka.
Precis, det är helt och försöker hela tiden såhär, men det är på grund av min ADHD, det är väldigt mycket sånt.
Ja.
Det släppte min syster för många år sedan. Mm. Vilket är skönt. Hon nämner aldrig det längre. Eller du vet. Men jag längtar efter att bara få landa lite i att så här, ja, okej. Det här är jag. Jag behöver bara inte upprepa hela tiden att jag har ADHD. Men just nu är jag där, tyvärr. Men,
det är inte tyvärr.
Kör hårt.
Men så är det. Men jag är väldigt, väldigt glad att jag faktiskt gjorde utredningen. Jag trodde absolut inte att jag hade ADHD innan jag fick tankarna för bara något år sedan.
Hur går dina tankar kring att vara starkt vänster och samtidigt ha städhjälp?
Mm-hmm. Rätta nu.
Alltså så här. Alltså igen, man måste kunna ha 2 tankar i huvudet samtidigt. Alltså att jag är starkt vänster beror på att jag vill att alla ska ha det bra. Och jag är villig att, jag tycker det är psyksjukt att jag som höginkomsttagare och egenföretagare får massa skattelättnader och lyfter och avdrag och ditten och datten och folk går på knäna. Jag är för att höja mina skatter och ge dem till de som behöver dem bättre. Det är liksom min idé om hur alltså det är min idé om hur alltså ett samhälle bör se ut strukturellt. Individuellt som person så kommer jag ju, så gör jag ju saker som gör att min vardag funkar bättre. Och där tror jag inte att någon kan 100-procentigt alltså vara liksom alltså så, leva som de lär hela tiden. Det, alltså, och sen vet jag inte, ja, så det är väl bara det att så här, jag tycker typ inte att det ena utesluter det andra.
Mm. Jag har fått frågan varför är du alltid huvudkaraktären? Känns som allt cirkulerar kring dig i dina kretsar.
Ja! Ja! Ja!
Nej, men alltså, jag vill inte så här, för när man pratar om så main character, alltså att det är så här en grej. Jag har ju alltid tänkt så här, vadå, alla är väl main character i sina liv, men jag har ju nyligen fattat att det inte är så. Nej. Alltså jag råkar vara en sån här person. Och vet ni vad som är så härligt med människor? Att människor är olika. Visst är det härligt?
Ja, men det är så härligt.
Och det är härligt att det finns människor som är extroverta. Och det är också härligt att det finns introverta personer. För vad vidrigt om det fanns bara extroverta människor överallt och alla var main character. Det hade varit ett kaossamhälle. Mm. Men jag tycker jättemycket om människor som är huvudkaraktärspersoner. Men jag älskar också människor som är så seende, försiktiga, tar in... Alltså, va? Alltså kan inte bara människor få vara som de är? Men jag alltså, tror att folk kretsar kring mig, alltså det är ju också ett stort, alltså det är ett skämt. Alltså ja. Så här, vi skojar om detta. Alltså i relation, i den här konstellationen vi tre.
Och i våra i våran
ja,
större.
Pratar, jag tänker ju podden, det här hör ju de utåt.
Ja, det är sant.
Här skojar vi hela tiden om att så här, ja, det är Cassandras podd och ni är bihang som ni biroller i mitt liv. Alltså så här, det här är ett skämt. Alltså jag, och ni får rätta mig om jag har fel, men i vår privata relation och kollegiala relation ja, men, eller vad fan man säger så har vi lika stor roll i varandras liv, vi är lika viktiga för varandra, det är ingen som är viktigare än någon annan, ingen kör över någon annan, vi lyssnar på varandra, vi har en väldigt respektfull och fin och jämlik relation. Ja. Håller ni med mig?
100%.
Ja, men vågar ni säga något annat?
Nej men, exakt. Nej men sen också, bara så ni vet, vi är ändå snälla nu mot dig Cassandra, men det ska du ha för du får mycket hat. Vi driver
ja.
Med och om Cassandra men och också, hennes, men vi unnar henne och vi tycker om den.
Men vi
och,
driver med vänta, varandra vänta, hela tiden.
Inte bara unnar henne och tycker om den. Alltså vi lutar oss också mot den.
Ja 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 100%.
Alltså så här, eller vi, jag ska inte säga vi, jag gör det. Alltså så här, jag räknar med att alltså så här, när jag har födelsedagsfest så räknar jag med att Cassandra ska vara life of the party för att jag vill inte vara det.
Mm.
Alltså så här, jag räknar med att när jag kommer in här så ha alltså så här, det alltså så här, det, man måste ju fatta att det, så här, det finns ju inte alltså så här, jag tror att folk ofta tror att alla vill vara huvudroller, att alla vill alltid stå i centrum.
Ja, och att då en person som mig trycker ner andra.
Alltså så här, jag vill inte det. Alltså jag tycker det är så fucking skönt att jag har inte bara dig, det finns ju andra vänner i våran större kompiskrets som också är life of the party. Och jag tycker att det är så jävla nice.
Ja, och jag menar, har man problem med såna typer av människor, då har man väl inte såna vänner.
Nej, alltså, men exakt. Alltså så här, det går
jag inte. Hoppas inte någon av mina vänner går runt och mår piss över att jag är som jag är. Alltså, jag är den jag är, punkt.
Mm. Ja, alltså, så här,
alltså, det nu menar jag inte att man inte kan ändras, men det där är inte en sida som jag tycker är så här. Att jag tycker att mycket handlar om mig och cirkulerar kring mig. Ja, men snälla, alltså...
Ja.
Ja, för att jag är väl med mig själv mest och i mitt egna huvud. Alltså,
ja. Men alltså, så här, det är, alltså jag tycker också det är så, här, det är så lite trött fråga. Alltså. Mm.
Men
alltså,
den kommer ändå väldigt ofta.
Den kommer väldigt ofta och jag tycker också så här, att man liksom inte fattar den här jargongen som, alltså tre år in som vi har här. Ja. Det är också lite så här, alltså, så här, vad har ni själva för relationer? Fan vilket tråkigt liv om man bara är med så här. Alltså jag tycker att det är så jävla roligt när ni, du då och våra andra så här, när ni liksom sätter igång.
Ja, det är det
alltså det är det roligaste som finns när man bara, nu är alla fyra huvudpersoner här, nu kan den här showen börja.
Ja, det är verkligen en
alltså
föreställning.
Så här, det är en föreställning och jag sitter ofta där och sippar på min drink och tycker det är så jävla roligt.
Ja, och på tal om det då, huvudrollen. Alltså, jag har ju också många vänner som är huvudkaraktären, huvudrollen. Och det är ju det här lika barn leka bäst. Jag älskar sådana människor. Jag tror majoriteten av dem runt mig är sådana människor. Jag dras till sådana människor själv. Så att om man tror att så här, huvudrollspersoner som mig, eller jag vet inte, jag gillar inte ens det ordet, men ja, nej, ni men, fattar. jag, det är inte, alltså det sjuka vore ju då om jag bara surrounded myself med jätteintroverta tysta musar. Mm. Då kanske man hade kunnat se en red flagg i mig. Mm. Bara, oj, det här är en galning. Men jag älskar människor som är ännu mer än vad jag är.
Ja.
Och har väldigt många sådana vänner.
Mm. Ja, det har du. Ja.
Det här är lite mysigt. Fem bra, hållbara klädesplagg för en glad garderob, alla Prusseluskan. Mm. Och det här tycker jag är intressant, för att alltid när vi pratar om hållbar garderob, eller ofta, så är det ett basplagg för människor som inte gillar färg och mönster och sånt. Så nu ska jag försöka förklara för er som kanske vill gå lite mer dit, för att jag, för mig är det inte bara en hållbar garderob att så här, du måste ha, det är liksom en vit skjorta ska du ha, för det kan du ha jämnt. För att nu ska jag säga vad jag alltid tycker att jag kan ha på mig. Mm. Det är nummer ett, ett par glittriga klackskor. Det finns väldigt mycket glittriga klackskor just nu i olika prisklasser. Glittriga klackskor, jag känner mig snygg med det till en middag, på bröllop, på kalas, nyår, vad som helst. Det är
rullar in i poddstudion här ibland.
Jajamän, mycket bra Prusselusk glittriga skor. Mönstrad kavaj, och då tycker jag inte att man ska fega med kritstreck. Jag älskar kritstreck också, men mönstrad kavaj, då kan det vara block mönstrad, eller om den ska vara prickig, eller om det ska vara blommor på den, för den kan pigga upp vad som helst. Så att absolut att du ska ha en mönstrad kavaj, med gärna olika färger, det kan vara trevligt. Mm. En färgglad väska. Du behöver inte fega med att ha en brun eller en svart eller en beige väska. Den kan vara knallröd. Den kan vara grön. Mm. Det är jättetrevligt, även om du då känner att så här, nej, men idag vill jag bara ha beige kläder på mig. Ja, men ha din röda väska till det. Nästa grej är en vintage skinnkappa. Mm. För att den funkar till det mesta av det knasiga, men också till när du inte vill ha jättemycket färg. Sen också andra grejer, alltså det finns två grejer som jag liksom alltid återgått till och får väldigt mycket frågor varje gång jag bär den och har haft dem i 10 plus år. En blommig långklänning med tyll till exempel. Det låter kanske konstigt, men den är alltså...
Så är det
den
jag som är... går och shoppar det nu. Mm.
Nej, men det här är... Alltså det beror ju också på plagget såklart, men självklart snittet är också viktigt, att så här, det ska vara klassiskt, men det kan fortfarande få ha mönster, och då kommer den att funka om det är så att du tycker att det är härligt med färg. Men alltså jag hade på mig en topp i fredags. En svart och silverrandig liten topp. Jag har haft den, alltså jag vet inte hur många år. Det var så många som frågade om den. Och den är bara glad jämt. Spelar ingen roll liksom. Jag kommer säkert kunna ha den om 10 år till. Att så här, ja, men den funkar, för den är party. Så att man behöver inte fega med att så här, det måste vara helt svart, för då kan jag ha den i 20 år. Nej, om du gillar att ha någonting glatt, kör på roliga grejer.
Jag ska bara flika in en grej där. Det är att jag tror att många människor missuppfattar ordet basgarderob som är något, som är liksom något universellt.
Ja, men precis, det var det.
Basgarderob är personligt.
Ja,
alltså
väldigt.
Det som är min basgarderob är ju inte i Cassandras basgarderob och inte i din basgarderob. Ja. Och det är det jag tror man måste landa i. Mm. Att så här, det är så det är därför det är så svårt att svara på frågan, vad är den bästa basplaggen?
Precis.
Därför att det är så himla individuellt. Mm.
Mm. Men det var därför hon sa till en liksom, Prusseluskgarderob. Ja. Men då tycker jag absolut att det här var mina tips. Topp.
Det här var kul.
Tack. Det var
ja. Så jävla mysigt.
Vi älskar när ni frågar oss saker. Vi älskar när vi får svara på era frågor.
Så ha liksom underbara, mysiga, härliga, ensamma eller med massa familj eller vad ni nu har, mellandagar, och bara njut.
Njut. Vi hörs på fredag, som sagt.
Puss.
Puss. Puss.